Nu är det då så att barnen ska ut i söndagsskola, ser det ut som. Så känner du dig sugen att gå på söndagsskola, så varsågod. Ja, du får gå. Det är nog så att det går bra. Ja. Ska vi be och lägga den här gudstjänsten i Herrens händer. Far, jag tackar dig, Herre, för att allting bygger på vad du har gjort, Herre. Allting bygger på att du sänder din son, Jesus. Allt bygger på att du gav ditt liv för våran skull, Herre. Vi kan inte lägga till eller göra någonting extra, Herre. Den grunden är det vi bygger allting på, Herre. Hjälp oss, Herre, som det är sagt nu. Hjälp oss att höra, Herre, det som du har på ditt hjärta. Eller hjälp oss att höra din röst, Herre, mitt i mitt svammel, Herre. Låt ditt ord, Herre, bli klart i våra hjärtan, Herre. Låt det bli det som sätter sig, Herre. Det som du vill att vi ska höra, Jesus. Vi lägger den här stunden i dina händer. Tackar dig, Herre, för förmånen, Herre, att få komma inför ditt ansikte. Så här. Förmånen att få samlas, Herre. Utan att vi behöver vara rädda, Herre. Utan att vi behöver vara rädda att det ramlar ner någonting som exploderar på taket eller att någon jagar oss för att vi gör det. Tack för den enorma förmån det är, Herre, att få vara fria härifrån sådant, Herre. Tack, Herre, för allt gott du har gett oss, Herre. Jag ska tala om någonting som man skulle kunna kalla... Bibeln använder ju ett uttryck som heter den smala vägen, men jag skulle vilja kalla det den höga vägen istället. Vi ska gå till Filipperbrevet 4. Ska vi utgå därifrån. 4 och 12. Där står det så här. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig. Leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Paulus hade hittat det som jag kallar den höga vägen. Han var inte beroende av vad som hände här i livet. Om han var fånge eller om han var fri. Om han var sjuk eller frisk. Om han hade det bra eller inte bra. Om han var rik eller fattig. Det var liksom inte det som livet handlade om. Han har hittat något annat som var drivande. Jag tror inte det är fel att vara frisk och fri och rik. Det är ingen nackdel. Men om livet bygger på det, om livet bygger på att vi söker det som i den här världen är de bra grejerna, så kommer det bli väldigt galet. Paulus hade hittat någonting som inte byggde på vad som var den här världens framgångsrecept. Men han ansåg sig själv ha framgång på ett annat sätt än vad den här världen ser det som. Jag har hämtat några exempel ifrån Jesu liv. För han levde ju den höga vägen. Han visade ju ett exempel som vi kan följa. Han anställde lite folk. Sina lärjungar, anställning var väl, men han sa till dem, följ mig. Hade jag varit hans personalkonsult så hade jag inte valt ut de 12. Han hade en annan agenda, han hörde något annat, han såg något annat än vad den här världen såg. Det måste vi lära oss att göra. Han visade en generositet som, hade du visat det idag i kristna sammanhang, så hade du blivit utsparkad. Undret i Kana när han gjorde vatten till vin. Festen hade pågått, de har ju liksom långa bröllop där, va? Så de hade gjort slut på allt vin. Och då gör Jesus mer. De hade tippat i sig en hel del alkohol och då gör Jesus mer. Han visar en generositet, han har en annan agenda än vad vi många gånger har. Han hade sitt stora, vad ska man säga, karriärsteg. I bergspredikan, det som vi kallar på bergspredikan, finns det del som säger att det var på en slätt istället, men det spelar ingen roll. Det här när han säger, ni kan bergspredikan. Alla var där, polisen var där och tittade, de religiösa ledarna var där och tittade, politikerna var där och tittade, alla var där och såg. Han liksom hade sitt genombrott för den stora publiken. Efteråt så går han och gör det som totalt är socialt fel. Det var så spetälska på den tiden. De var på grund av att det var en så smittsam sjukdom, så blev de liksom utsparkade. De fick inte bo in i staden. De liksom, gick de bland folk som var tvungna att ringa klockor eller pipa eller skrika liksom oren när de kom, för att folk skulle kunna hålla sig undan. Det var ju en skyddsgrej. Och så de var socialt borta. De fick liksom inte vara med i samhället. Och Jesus helade många spetälska utan att röra vid dem. Men efter det här, när allas ögon var riktade på Jesus, så kommer den spetälska som man möter. Då lägger han händerna på honom och botar honom. För han var inte styrd av människors tankar. Han var inte styrd av vad de hade för sociala, liksom, så här ska man göra grejer. Sådana finns det ju i alla samhällen. Och det kan jag tänka mig det som är det svåra för er när ni kommer hit från att lära sig de här oskrivna reglerna, liksom hur man gör, hur man säger och hur man liksom agerar. Du, liksom, Jesus bara struntade i vad folk tyckte. Han levde en annan väg. Han levde på den höga vägen. Han levde ett liv som inte var smalt på något sätt. Han skrattade nog säkert mest av alla. Han grät, det står ju flera gånger, han grät över Jerusalem när han närmade sig staden. Han blev arg när han drev ut månglarna ur templet. Det hade kanske börjat det här, alltså jag har funderat ibland, liksom, hur kom det sig att det kom in en massa köpmän in i tempel? Liksom, för judarna höll ju det heligt. Men jag kan tänka mig att det började med liksom en liten skala, att jo, men det var ju för att hjälpa folk så att det var lättare för dem att offra och sköta de här grejerna. Men så hade liksom sprungit iväg och blivit galet. Och Jesus liksom blev arg på de här. Jagade ut, och ni kan historien, ni som har läst, att jaga ur de här köpmännen och djuren ut ur tempelgården. Och det pågick ju inte i 2 sekunder. Och han stod inte och liksom gå härifrån. Utan han var arg. Det står att han gjorde liksom i piska av, liksom, det bara det tar ju en stund. Då har man ju inte, då är inte tillfälligt känslorus som gör att man gör någonting. För då tillverkar man ju någonting. Det tar en stund liksom. Men han gjorde det av rätt skäl. Han blev inte arg för att vi blev arga så som vi blev arga många gånger. Han spelar inte det spelet som var det gängse spelet. Det sociala spelet den tiden. Han, ska se om det är det som står här eller om jag ska bara citera det. Ett ögonblick. Anteckningen är jättebra. Man ska komma ihåg vad man skrev också. Han brydde sig inte om de sociala koderna. Ni vet, det var, han gick igenom det område som inga rätt trogna judar gick igenom, Samarien. De var ju helt galna. Det var ju rasism på hög nivå. De gick ju runt Syrien. Samarien. De gick ju runt det, för att därigenom gick man inte. De var inte riktigt okej. Okay. Det var liksom rasism som vi känner till det. På en väldigt hög nivå egentligen. Men han struntar i det. Han gick rätt igenom. Så kommer han in till en brunn där. Och då kommer en kvinna mitt på dagen och fyller vatten i hans kruka. Och då börjar han... Alltså det var så på den tiden. Judiska rabbiner pratade med sin fru hemma. Aldrig i offentliga sammanhang. Och han pratade absolut inte med någon annan kvinna i offentliga sammanhang. Och absolut inte med en kvinna med lite halvdant rykte som den här hade. Hon gick ju ut mitt på dagen för att slippa tjatet liksom. Slippa, titta där kommer hon. Och Jesus står där och berättar för henne och liksom lockar henne att lyssna på att det är Gud som talar till dig. Du kan få möta henne, du kan få bli frälst som vi kallar det idag. Och så fick hon liksom vara ett redskap för att möta hela. Han struntade i vad folk tyckte var okej. För han spelade efter en annan regelbok. Han hade en annan agenda i sitt liv. Och det är så viktigt att du och jag inte låter den här världens agenda styra. Att vi inte låter det som är runt omkring oss styra det som är viktigt i våra liv. Jesus säger så här i Johannes 5 och 19. För det var det här agendan som Jesus hade. Jesus svarade dem: amen, amen, säger jag er. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser fadern göra. Ty vad fadern gör, det gör sonen. J Jesus gjorde bara det som Gud sa åt honom att göra. Han var inte styrd av någon egen agenda. Han hade en helt annan sätt att se på saker och ting. Jag gör bara det, fadern säger. Han sa inte, jag gör bara det som de religiösa ledarna tycker är okej. Okay, eller jag följer bara det som politikerna tycker är okej. Okay, eller jag följer bara det människorna tycker är okej. Han struntar i det. Han mötte människor. Det är det som är så fantastiskt med Jesus. Att han smutsar inte ner sitt liv genom att bli spetälska eller genom att bli publikan eller sådana skatteindrivare som var liksom en sån här andra klassens samhälle eller bli. Men han var bland dem. Han älskade dem. Människor drog som flugor till en sockerbit till Jesus. Varför då? För att han talade så att det liksom lockade dem. Nej. Alltså då folk kom till honom och han sa, det var Johannes Döparen som sa det. Ni huggormars avföda, sa Johannes Döparen till dem som kom till den. Men Jesus var också sån, han var rak. Han backade inte en sekund, men det fanns någonting i hans liv som var lockande. Det fanns en grundläggande kärlek till alla människor. En attraktion utan att liksom sänka sig, utan att bli smutsig, utan att lämna den höga vägen, utan att gå ifrån det Jesus, eller gå ifrån det fadern sa att han skulle göra. I Johannes 6, kapitel 6, vers 27. Så säger Jesus så här: arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som varar och ger evigt liv. Och som människosonen ska ge er. På honom har Gud, hans fader, satt sitt sigill. Då frågade honom, vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade dem, detta är Guds gärning, att ni tror på den som har sänt, den han har sänt. Vi måste sluta att fokusera på vad den här världen tycker vi ska fokusera på. Vi måste börja fråga Gud, vad är det i mitt liv som jag behöver ändra på? Det är så mycket, alltså vi lever i ett samhälle där vi ska ha en massa grejer. Vi ska ha en fin bil, vi ska ha ett bra hus, vi ska ha och ska ha massa grejer och helt liksom så här. Det är så lätt att vi hamnar i det riket att vi fokuserar på grejerna. Det är inte fel av grejer, men om grejerna har dig, då blir det fel. Det är så viktigt att, det var någon som sa så här att vi söker ibland Jesu händer istället för hans ansikte. Det var ett sätt liksom att uttrycka att vi ber om mirakel, vi ber om under och det får vi vara med om. Det kan Gud liksom låta oss få se. Men det Gud är intresserad av, det är att vi ska umgås med honom. Det är det enda som Gud är riktigt intresserad av, det är att vi ska vara tillsammans med honom. Att den relationen, när man läser om Jesu liv, så är det gång på gång som han drog sig undan för att be. Och be är ju att vara tillsammans med fadern i himlen. Han varje gång, flera gånger under hans liv, så står det att han drog sig undan och gjorde detta. Han sökte något som inte var den här världens ögon. Det roliga är ju att flera gånger så när han botade sjuka så sa han, berätta inte det här för någon. För han var inte intresserad, liksom, han var intresserad av att hjälpa den. Men han var inte intresserad av att stå där och få liksom allas ögon och bli liksom upphöjd och sånt där. Det var liksom inte, han var inte intresserad av det spelet. Han var intresserad av att göra det Gud hade sänt honom att göra. Och det intressanta är att han levde ju den höga vägen. Han levde så som Gud ville att han skulle göra på alla punkter. Det kommer vi aldrig klara av. Börja med att starta där så att du är medveten om att du kommer aldrig lyckas fullt ut med det här. Därför finns Jesu försoning. Men han levde perfekt på Guds väg. Han blev dödad, han blev korsfäst, han blev pinad. Att leva perfekt på Guds väg innebär inte att du kommer leva det glada livet och det aldrig kommer hända någonting. Läs om alla gudsmän i Bibeln och senare. att väldigt många av dem har lidit mycket förföljelse. De har blivit dödare, de har blivit piskare, de har råkat ut för hur mycket grejer som helst. Så att leva i Guds plan innebär inte att du aldrig kommer att ha bekymmer. Att leva i Guds närhet innebär inte att du inte kommer möta svårigheter. För vi lever i en värld som inte är enligt Guds plan på alla områden. Ifall ni inte har märkt det. Det fanns något som heter syndafall som hängde för väldigt länge sedan. Vi lever i den världen. Vi kommer få möta svårigheter, vi kommer få möta problem. Men mitt i detta så kan vi säga som Paulus, allt förmår jag genom han som ger mig kraft. Jag kan leva ett liv nära Gud även om svårigheterna möter mig. Och alltså, egentligen är det ju så att det var som en kompis till mig, Britta Johansson, sa. Egentligen är vi dumma i huvudet som kristna, sa. För vi försöker visa upp det fina, liksom, det perfekta hemmet. Eller det är liksom så här. Och det kan, alla kan lyfta sig håret någon gång ibland liksom, och skärpa till sig och få det bra. Det som är den stora skillnaden är när det kraschar i livet. Då faller vi i Guds hand. Vi faller inte fritt. För vi lever nära Gud. Och han är det som vårt liv handlar om. Man kan läsa om Jobb i Bibeln som råkar ut för allting som man kan råka ut för. Och det finns ju en historia bakom som jag inte ska ta nu, men det som var det väsentliga var drog han sin styrka ifrån? Var hämtade han sin kraft ifrån? Vad var det som slutet blev? Jag håller på att leta reda Saltaren 84 tror jag det var. Det här att göra två saker samtidigt är inte helt enkelt. Ja, den ska vi ta med en liten stund. Alltså, det finns en väg som inte är... Alltså, kan du kan titta på gudsmän, om man läser historien, som man kan tycka, men hallå, varför råkar de ut för allt detta? Vad var det som hände? Och vissa grejer av det här kan ju vara på grund av att de har gjort något dumt. Jag menar, om du tillbringar varje dag med att hoppa bland stenrösen, konstant hela tiden utsätter dig, så kommer du någon gång ramla och kanske bryta ett ben eller varför skada dig. Gör man det hela tiden så kommer man någon gång bli skadad. Men titta på, jag visar Maria, det finns ju sådana här fantastiska YouTube-klipp, sådana här människor är fantastiska, stod det, och de hoppade och de gjorde massa grejer, och vi sa det att, och det var ju lyckade grejer, de lyckades ju liksom slå volter och liksom göra, men jag menar, för att lära sig det där så har de ju misslyckats några gånger och det har gjort ont några gånger. Och utsätter du dig för sådana saker, så då får du ont. Så en del saker man läser om gudsmän är ju att de har utsatt sig för saker som gör att de har skadats eller råkat illa ut. En del är bara det för att de följer Jesus. Och den biten kommer vi aldrig undan. Att följa Jesus innebär, det står till och med något ställe, att i de sista dagarna ska alla som nämner det namnet, alltså Jesu namn, bli hatade. Det löftet är också ett löfte, precis som löftet om att vi är som ett träd planterat vid vattenbäckar, allt vad vi gör lyckas väl, det är också ett löfte. Men det andra är också ett löfte. Livet är inte bara en dans på rosor, eller rättare att det är en dans på rosor, men det är så att det är taggar på rosorna också. Vi ska läsa Psaltaren 84. David hade fattat vad det hela handlar om. Läser man Davids historia, kung David alltså, så var inte hans liv perfekt. Han råkade ut för fruktansvärt mycket hemska grejer och han gjorde en del helt vansinniga grejer. Psaltaren 84. Står det så här. Hur ljuvliga är ej dina boningar, Herre Sebaot. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där hon kan lägga sina ungar. Dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud. Saliga är de som bor i ditt hus. De lovar dig ständigt sela. Saliga är den människor som har sin styrka i dig, som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom Tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet höljer dem med välsignelser. De går från kraft till kraft. De träder fram inför Gud på Sion. Herre Gud, Sebaot, hör min bön. Lyssna, du Jakobs Gud, Sela. Gud, se vår sköld. Ge akt på din smordes ansikte. En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än vistas i de ogudaktigas boning. Ty Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Herren vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet. Herren Sebaot, salig är en människa som förtröstar på dig. Jag vill hellre vara en dörrvaktare i ditt hus, Gud. Det var liksom, David, han var kung. Han hade liksom smakat makt. Han hade smakat att få bestämma, att bo i dem. Han byggde ju ett hus som är helt... Han bodde fint. Han hade så bra man kunde ha det. Men han sa, det finns ingenting att få vara nära dig, Gud. Det är det handlar om. Och han missade massor med gånger. Och det har jag gjort. Och det kanske du också gör. Förhoppningsvis inte lika grovt som David. För det kostade mycket i hans liv, de tabbarna han gjorde. Men det fanns där. David lyfts upp gång på gång i Bibeln som en man efter Guds hjärta. En som vandrade den höga vägen. En som hade ett i sinnet. Det var att vara nära dig, Gud. Om jag är rik eller om jag är fattig. Om jag sitter i fängelse eller om jag är fri. Om jag har mat eller inte mat. Om jag är sjuk eller frisk. Gud, allt förmår jag genom dig som ger mig kraft. Vi behöver komma dit. För då... Alltså, vilket fantastiskt friläge vi hamnar i livet. Där inte det som är runt omkring oss styr oss. Där vi inte är beroende av vad folk tycker, höger och vänster. Där vi inte är beroende av, alltså vi behöver ju massa medel för att överleva liksom så. Men för att må bra här inne behöver vi bara Guds närvaro. Och det vill han ge dig. Den vägen vill han att du ska vandra. Den finns för dig och mig att gå. Men det är så, det är inte bara självklart att komma dit. För läser man kyrkohistorien och i Bibeln så är det några få som har gått den här vägen. Och det finns säkert många som har gått den som inte har fått så stort utrymme i litteratur och sånt där. Men alla som kommer till himlen har inte gått den här vägen. Det står om vi ska bygga vårt hus på den grund som Jesus har lagt. Det han gjorde på Golgata är det som är grunden för allting. Sen kan vi bygga då med guld och ädla stenar och bygga genom att göra det Herren vill, genom att vara nära Herrens hjärta, genom att söka hans ansikte istället för att söka rikedom, genom att söka att hjälpa någon istället för att förskansa sig själv eller vad det nu är, va. Eller så kan vi bygga med hö och strå. Men de som bygger med hö och strå kommer också komma till himlen. Om de bygger på den grund som Jesus har lagt. Det finns en väg där gemenskapen med Gud är det viktigaste i ditt liv. Och om du går den vägen så kommer ditt liv inte se ut som någon annans som går den vägen. Så det som livet visar, det som sker runt omkring, det är inte ett resultat av... Spännande. Fullt ut om vi följer Jesus eller inte. Fullt ut. Om vi har relationer med Gud nära så kan det se ut som Davids liv ett kaos på grund av vad han gjorde och det han råkade ut för. Eller så kan det se ut som Daniels liv. Den boken är nästan lite deprimerande att läsa för han gjorde ju inte ett fel. Man läser Daniels bok, han liksom följde, han var jätteduktig. Alltså han följde allting. Det är liksom, men bägge två var män efter Guds hjärta. Fast deras liv såg jätteolika ut. Så titta inte på grannen och tänk, ja, men jag ber inte på det viset. Han har finare bilen, nej. Gör jag något fel? Det är inte där det ligger. Sök dig nära Jesus. Sök att komma dit Paulus hade kommit. Allt förmår jag genom han som ger mig kraft. För det är viktiga i den meningen är egentligen inte jag och förmår, utan det är han som ger mig kraft som är det viktiga. Och det är han som vill komma den nära. Och nu närmar vi oss ju jul och då finns det en möjlighet när du möter dina släktingar och barn och barnbarn och hej och hå hit och dit och allt sånt här som är traditioner. Det finns en möjlighet. Vad handlar julen om egentligen? Gud öppnar en väg för varje människa att få umgås med honom. Det är det som är hans längtan framför allt annat. Guds närvaro var representerat in i det allra heligaste. In i templet. Där bodde Gud under gamla förbundet. Alltså Gud bor ju överallt. Han får inte plats i ett litet tempel även om det var maffigt och stort. Men där var Guds närvaro representerad. Den var inlåst dit. Någon enstaka människa fick en gång om året gå dit in. Och då hade de ett rep med sig, för ifall de hade en dold synd så skulle de falla döda ner inför Guds närvaro och kunde de dra ut dem. Det finns att läsa om överste prästerna, det är liksom offret de gjorde, syndoffret de bar fram en gång om året. När Jesus dog, då öppnades den här vägen. Det står att förlåten delade sig och det är massa häftiga fakta runt det här som gör att det är ett maffigt mirakel. Men vägen öppnade sig. För alla att ha gemenskap med Gud. Missa inte den chansen. Ta inte bara, om man nu kan säga det, frälsningen och tycka att det är härligt och lev på ditt liv som vanligt. Utan ta chansen. Umgås med den levande Guden. Det är det Gud vill. Det är det som han sände Jesus för. Amen. Låt oss be. Far, jag tackar dig här för att du vill inget hellre än att umgås med oss. Och vi är lite trånga, vi är lite trögfattare. Vårat sinne är inte riktigt så där, så vi fattar egentligen vad det här handlar om, Herre. Men vi vill, Herre. Vi vill vara med dig, Herre. Vi vill ha gemenskap med dig. Vi vill vara nära dig, Herre Jesus. Hjälp oss att se vad som är viktigt i livet, Herre. Att inte låta det här kaoset som vi lever i, Herre. Den här världen som inte är gjord för att leva i för mänskliga varelse, för vi hanterar inte det här. Hjälp oss här att mitt i det här se vad som är viktigt, Herre. Se att du vill ha gemenskap med oss, Herre. Hjälp oss att se, hjälp oss att höra. I Jesu namn, amen. Amen. Och är det så att du behöver säga till Gud någonting? Eller om du behöver lova Gud att ge ditt liv till honom på nytt eller något sånt där, så gör det nu medan vi sjunger. Och vill du tala med någon senare så finns vi som är runt omkring där och pratar med. Och om du vill ha förbön och sånt där. Men vi prisar Gud och så var nära Jesus. Det som han har talat till ditt hjärta, nämn det för honom. Du behöver, alltså, för att han ska höra dig behöver du inte komma hit fram. För att han ska höra dig så behöver ingen liksom lägga händerna på dig och göra en massa grejer. Han hör precis vad du tänker i ditt hjärta. Så bara ge det som Gud har talat, som han har liksom påmint dig om. Ge det till honom nu, så lovar vi och prisar Herren en liten stund. Och vill du ha förbön så kom fram sen efter, så ska vi be för dig medans vi dricker kaffe. Eller de andra dricker kaffe.